Podplay.
Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Idag bjuder vi på dialog om den socialdemokratiska dialogen om NATO. Och naturligtvis berättar vi också hur Johan Persson ska frälsa Liberalerna. Häng med! Det är tisdag den 12 april, påskvecka, och vi som återuppstår den här veckan, det är du, Helena Isén.
Jajamensan.
Och jag, Viktor Bart Kron. Hej på mig också. Den här våren brukar vi börja den här podden med frågan: har vi gått med i NATO än? Svaret är vid inspelningstid fortfarande nej, men nog började brännas en smula, Helena.
Ja, men det kan man ju verkligen konstatera, att det händer grejer och det händer snabbt nu.
Ja, igår måndag så gick nämligen Socialdemokraterna, partiet alla väntar på, som vanligt kan man säga, men framförallt just nu. De gick ut med att de nu ska ha en säkerhetspolitisk dialog i sitt parti. Märk väl, inte en debatt, en dialog. Detta med anledning av det man själv beskriver som det helt förändrade omvärldsläget. Fast det kanske snarare blir en monolog, i alla fall i praktiken, Helena.
Ja, det är väl lite risk för det. De har så fruktansvärt bråttom och dessutom är alla så otroligt försiktiga. Alltså även de som är kanske fortfarande arga NATO-motståndare, de vågar inte riktigt ta bladet från munnen, tycker jag.
Nej,
intryck.
På det viset blev det ju en märklig första dag av den här dialogen, eftersom alla pratade om hur bra det var att man nu ska ha en dialog och ingen sa någonting om NATO. I alla fall inte i åsiktsväg, så vitt vi hörde i alla fall. Hur som helst, det ges en föraning om vart det hela är tänkt att ta vägen redan i då programförklaringen för den här dialogen. Partiet skriver då så här: om det under processens gång uppstår ett behov av att göra ett förändrat säkerhetspolitiskt vägval är det upp till partistyrelsen, som partiets högsta beslutande organ mellan kongressperioderna, att ta ett sådant beslut. Om. Det senaste kongressbeslutet om att inte gå med i NATO är bara 5 månader gammalt, men alltså helt daterat. Liksom för övrigt utrikesdeklarationen från februari i år, där den socialdemokratiska regeringen än en gång slog fast att Sverige inte ska gå med i NATO.
Det där var ju den 16 februari. Det var ju bara 8 dagar före den fullskaliga invasionen av Ukraina. Och nu så råder det ju någon slags allmän enighet om att det finns ett före och efter invasionsdagen den 24 februari. Efter det fortsatte ju Socialdemokraterna ett tag och hävdade att man absolut inte kunde byta linje. Det skulle destabilisera Europa och så vidare.
Ja, där gör ju den här bara beskrivningen av ett före och ett efter lite märklig. För det finns ju absolut ett före, men det innehåller ju också en lång uppladdning.
Ja,
den 16 februari så ja, det fanns väl fortfarande ett visst hopp om att kunna undvika ett fullskaligt krig, men det var inte som att Rysslands intentioner var hemliga, och efter den 24 februari har det, precis som du säger, sagts en del också.
Ja, verkligen. Och sen så var det väl så här då att de insåg att det höll inte riktigt att stå fast vid den där linjen. Magdalena Andersson bytte ju medarbetare. Hon bytte retorik och kanske också åsikt. Men allt det där sker ju verkligen under galgen. Så nu i elfte timmen så finns det väl någon slags uppfattning ändå att dagens linje, att alliansfrihet tjänar oss väl, att det faktiskt inte längre är ett alternativ.
Överhuvudtaget?
Nej, jag tror inte det. Sen har ju då, under den här galgen så har det ju testats lite olika alternativ. En allians med Finland med någon slags stöd av USA. Det här som Peter Hultqvist tydligen har jobbat på tillsammans med Finland. Men det verkar ju snabbt ha hamnat i den finska papperskorgen.
Ja, det är lite oklart där. Men det är en finsk, det är rätt tung parlamentariker som har varit ute och pratat om det. Peter Hultqvist själv vill väl inte vidgå att han
har
fört sådana.
Han vill inte kommentera alls. Men det verkar ju inte ha vunnit något gehör i alla fall. Och sen var det ju det här påminnelsebrevet till EU om solidaritetsparagrafen 42.7 som Magdalena Andersson fick med sig Sanna Marin på att skicka till de andra EU-länderna, men det väckte ju också rätt mycket kritik. Så att jag vet inte, SSU hoppas på någon slags snabb militarisering av EU.
Ja, de försökte utverka någon form av kompromissalternativ, att ja, man vill helt enkelt göra EU till NATO
snabbt, minus som USA. Ögat. Men det tror ju ingen på heller riktigt.
Nej, och den stora anledningen till det är väl att 21 är det av EUs 27 medlemsländer är med i NATO och anser att det är Europas militära struktur. Så det är många att övertyga där, fler än bara det socialdemokratiska partiet. Men apropå det här med före och efter, så jag studsade ändå lite på när partisekreteraren Tobias Baudin igår i Aftonbladet slog fast att ingen kunde förutsäga att det som skulle hända nu har hänt. hänt, det kan man väl ändå diskutera. Alltså Ryssland invaderade Ukraina första gången 2014. De byggde upp för dagens situation under större delen av 2021. Och framförallt de här kraven på en radikalt annorlunda säkerhetsordning i Europa. Alltså ryssarnas casus belli, deras liksom förklaring till kriget. De kom den 17 december i fjol.
Då vaknade ju Finland i alla fall.
Då vaknade Finland. Då vaknade ganska många. Regeringen i Sverige, om man vill vara lite krass, tog jullov och kom tillbaka med en valkampanj om friskolor. Så att ingen kunde förutsäga att något skulle hända är väl kanske lite magstarkt. Men hur som helst, det ska bli en process. Och det ska bli en snabb process. Det lovade just partisekreterare Baudin i Aktuellt igår kväll. Och jag måste säga att jag studsade till lite grann på en sak till där.
Men det här kommer ju inte vara en dialog, en process som kommer vara under lång tid. Utan vi vill göra en ganska snabb process. Inte minst för att vi kommer vara så fokuserade på att driva en offensiv valrörelse. Knacka dörrar som bara den och prata om valet. Så att vi drar igång det nu.
Om man tänker efter lite, är inte detta ganska hårresande? Alltså det är som att det handlar om att stöka av någon segdragen historia om ett miljötillstånd för en gruva eller någonting som ingen egentligen vill prata om, så att man bara kan komma ut och knacka dörr och prata om det man egentligen vill göra.
Ja, och inte friskolor och pensioner och sånt där.
Och inte ett historiskt och långsiktigt beslut som gäller Sveriges säkerhet och ytterst självständighet.
Sen är det ju det där då att Socialdemokraterna, de förstår ju att en NATO-debatt inför valet skulle dominera totalt och att det snarare skulle gynna motståndarna, och det vill de ju absolut inte. Men sen tycker jag också faktiskt att man får komma ihåg att det här måste gå fort nu, och att det snarare beror på att Finlands beslut kommer snart. Det brinner i knutarna. Och det finns ju en övertygelse hos många, som jag pratar med i alla fall, om att Sverige och Finland kommer att ansöka om NATO-medlemskap samtidigt, och att det kommer att ske nu innan riksdagen går på sommaruppehåll. Och det är meningen med det då att de här ansökningarna ska kunna landa på NATO-mötet i Madrid. En som tror detta är till exempel Centerpartiets utrikespolitiska veteran Kerstin Lundgren. Och när jag frågade henne, hon sitter ju med i den här utrikesministerns analysgrupp då. Och när jag frågade henne om hon kunde kvantifiera sin övertygelse, så sa hon igår att 75% plus. Så att hon är väldigt övertygad om att så här blir det.
Då undrar man lite vad de andra 25% består i. Vad är då alternativ?
Ja, det är väl att det händer något väldigt oförutsett, jag vet inte.
Ja, nej, en vänlig tolkning, om man nu ska ägna sig åt sånt, av det här med, som Tobias Baudin säger, är väl att det är riktat inåt mot partiet. En signal om att man inte vill fastna i någon segdragen intern debatt. Just eftersom partiledningen tycker att det är väldigt viktigt att gå med i NATO. Inte i första hand för att man så gärna vill knacka dörr och prata om friskolor egentligen. Men jag kan samtidigt förstå om partier som inte är Socialdemokraterna och som klarar ut sina interna processer på ett lite mer begripligt sätt börjar tröttna på välvilliga tolkningar av olika socialdemokratiska piruetter. Så jag avstår från den tolkningen.
Det är ju många piruetter, men samtidigt så verkar de klara sig fint ändå. Alltså. Magdalena Andersson har så otroligt stort förtroende så att väljarna följer ju med dem.
Ja, så är det. Och det är väl, man kan väl inte utesluta att det finns en och annan väljare som känner igen sig i den här vobbligheten i just de här frågorna. Det har ju varit en väldigt tvär förskjutning i opinionen. Ska jag säga det, att den socialdemokratiska intern opinionen i NATO-frågan har ju svängt kanske extra mycket. Mm. Det var en väldigt stark skjuts för ja-sidan efter krigsutbrottet. Den föll sedan tillbaka. I tidsserien som vår samarbetspartner Infostat har, så sammanfaller det ganska väl med att faktiskt att Magdalena Andersson är ute där den 8 mars och talar om att det vore destabiliserande att söka medlemskap i NATO. Då viker den socialdemokratiska opinionen ganska tvärt. Det går med andra ord att ana sig till slutsatsen att om partiet tydligt går ut och landar sin dialog i ett partistyrelsebeslut som man sen börjar argumentera för, de har inte riktigt gjort än, att då kommer också väljarna följa med. Mm. Det kanske finns en stor efterfrågan på vägledning i detta, helt enkelt.
Kan vara så.
Slutsatsen är ändå att Sverige visserligen inte har gått med i NATO än, men att det börjar bli väldigt bråttom för eventuella motståndare till NATO-medlemskap, framförallt i det socialdemokratiska partiet. Slipa era dialogfärdigheter, och det är snabbt, för allt tyder på att Magdalena Andersson annars inom kort kommer att städa upp efter Fredrik Reinfeldts och Carl Bildts oansvariga allianslöshetspolitik. Allt i det svenska politiska livet rör inte NATO. Mitt i allt annat, strax före helgen som gick, så hände detta.
Jag ser ännu vägen framför mig. Men jag ser också att det inte längre är jag som ska gå i första ledet. Jag har därför meddelat valberedningens ordförande mitt beslut att idag lämna posten som partiledare för Sveriges liberala parti.
Ja, det där var Liberalernas före detta partiledare Nyamko Sabuni som meddelade sin avgång i fredags lunch på en snabbt inkallad pressträff i riksdagen.
Ganska chockartat, det var faktiskt ingen som hade väntat sig det.
Nej, nu. Och jag tyckte det var ganska osannolikt med tanke på att det här är ett parti där vi brukar få veta vad som händer på interna möten innan de ens har hållits. Här var det tyst fram till ett par minuter innan den här pressträffen genomfördes. Det var ganska omskakande.
Ja.
Jag tänkte ju då osökt, eller ja, inte helt osökt kanske, på Jan Björklund. Nyamko Sabonis företrädare. När han utmanades av Birgitta Olsson 2017 om partiledarposten så hade han ett huvudargument för att få fortsätta. Och det var att det är för riskabelt att byta partiledare med bara ett år till riksdagsvalet.
Mm.
Då var ju Birgitta Olsson ändå minister i ganska många år, nästan lika känd om inte mer känd för den svenska allmänheten än vad Jan Björklund var vid den tiden. Men Björklund tog hem sina argument, slog tillbaka Olsson och satt kvar. Nu kommer Johan Persson, doldis får vi ändå säga för den breda allmänheten. Han får 5 månader på sig.
Det blir tufft.
Ja, men hur tufft är det egentligen, själva den där genomslagseffekten? Man tycker ändå att man ser, när Ulf Kristersson var ny som partiledare så var han inget jättestort namn. Men det blev en omedelbar effekt i opinionen ändå. Den varade ungefär 4-5 månader. Sådär. Det kanske är precis vad man behöver.
Ja, man får väl konstatera att de har inget att förlora och allt att vinna i alla fall.
Ja, det är väl en inte helt orimlig analys. Man brukar säga att inte gå med i NATO nu efter Rysslands invasion, det är också ett beslut. Att inte byta partiledare med 5 månader till valet och 2% i mätningarna och vikande kurva, det hade också varit ett beslut.
Ja, idag säger hon ju i en intervju i TV4s Nyhetsmorgon att orsaken var att hon inte lyckades ena partiet och ett parti som inte står enat bakom sin partiledare. Och i det här fallet då måste man säga partiledarens vägval, nämligen att lämna januarisamarbetet och vända sig tillbaka till borgerligheten och förorda Ulf Kristersson som statsminister. Ett parti som inte har står bakom sin partiledare är inte intressant för väljarna, sa hon. Och jag tror att det är en helt korrekt analys faktiskt. Sen är det ju så här då att Johan Persson står ju för samma linje och väljarna vet ju fortfarande inte om det är så att deras motståndare i den här frågan, om de tänker börja om en ny kampanj för att bli stödparti åt Socialdemokraterna efter valet. Man vet inte helt enkelt om man röstar på Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson, eller hur?
Nej, men så är det ju. Och det är ju ett problem som Liberalerna kommer ha svårt att lösa. Och då tänker jag lite grann att man kanske skulle ha löst ett annat problem först. För det är ju lite så, i stort sett alla kommentarer från olika läger efter Nyamko Sabonis avgång har ju handlat just om den här samarbetsfrågan, eller vad vi ska kalla den. Och så har det ju varit i och runt Liberalerna i drygt 3 år på heltid.
Mm.
Dessförinnan ett antal år, åtminstone på deltid. Alltså både Johan Persson själv och Nyamko Sabuni söker förklaringen till det usla läget i att januariavtalet och samarbetet med Socialdemokraterna gjorde väljarna osäkra och det var ett misstag därför. Motståndarna till deras linje i och runt partiet, kanske framförallt runt partiet nu, menar ju istället att partiledarbytet det spelar ingen större roll för det valet att stötta en borgerlig regering som samarbetar med SD som är problemet. Man kan säga att båda sidor har väl i någon mån rätt. Båda de här vägvalen, först vänsterut och sen högerut, har ju orsakat, eller de sammanfaller med tillbakagångar i opinionen. Men samtidigt så tänker jag att båda ändå också har fel. Alltså regeringsfrågan har ju blivit ett alibi för att inte prata om det som var problemet från början, nämligen svårigheten för Liberalerna att hitta argument för varför människor ska rösta just på dem av politiska skäl.
De hade ju skolfrågan en gång i tiden, men den har de ju tappat nu. Men just i det här läget hade de ju för sig kunnat ha ett bra läge eftersom deras gamla frågor och tidigare ganska inopportuna egentligen har fått en comeback nu. Det är ja till EU, det är ja till NATO, nej till rysk gas, ja till kärnkraft och så vidare. Men det kan vara för sent. Frågan är om det hjälper nu.
Ja, men det är väl också ganska typiskt för Liberalerna och Folkpartiet, tänker jag. Det här är ju genomgående i deras historia. De var ju en gång partiet som stod för ett mellanting mellan den oreglerade marknadsekonomin och socialismen. Det gör alla idag. Alltså en välfärdsstat och marknadsekonomi är ju nästan till och med Vänsterpartiets politik nu för tiden. När det gäller individens fri- och rättigheter och betoningen av individ framför kollektiv, där är ju svensk politik sedan ganska många decennier är ganska samlad. Liberalerna, Folkpartiet var tidiga. Och nu till och med så börjar deras då, de ändå symbolfrågor, eller symbolfrågor, vad säger jag? Jag menar deras profilfrågor som de har haft på senare år. Mm. När de väl blir populära, ja då är alla där ändå.
Ja,
nu ska till och med sossarna gå med i NATO.
Ja,
det är ju helt otroligt.
Ja, visst.
Aldrig får de vara unika.
Men möjligtvis då hade de väl kunnat gå fram med budskapet, vad var det vi sa, och kanske kunna kapitalisera på det om med rätt partiledare på ett skickligt sätt. Men jag vet inte, det kan mycket väl vara för sent. Alltså.
Ja, men tror du Johan Persson, det är ändå två, de kanske har samma linje i regeringsfrågan, men till, ser man till profilen, Nyamko Sabuni och Johan Persson, ganska olika karaktärer.
Mm, absolut, men jag tror i och för sig att hans förutsättningar är bättre än hennes att stå upp för de här frågorna när det handlar om ja till NATO och så vidare, EU-frågan kanske i alla fall. Hennes stora profilfråga, det var ju integration och kampen mot hedersförtryck och sådär, och den har ju sjunkit undan lite just nu i alla fall.
Ja, samtidigt som det var tanken var att den skulle vara stor i valet för dem. Och, ja, man kan fundera. Jag vill ändå tro att jag vill ändå uppehålla mig lite vid den här samarbetsfrågan. Jag tänker på Centerpartiet. Varför har det här nya, stökiga politiska landskapet gått så mycket bättre för Centern att hantera? Ja, det handlar ju inte bara om exakt vilket vägval man gjorde, utan det handlar väl också från vilken position. Jag tänker, Centerpartiet började ju med ändå att hamra fram sin nya moderna identitet som ett parti för, hur vi nu ska säga, moderna storstadsbor som gillar Instagramvänlig antirasism och ekologisk fodoramat eller någonting sånt, om man vill vara lite sån. Det började redan på Maud Olofssons tid. Man har jobbat genomgående under många år med att hamra in den här, det vi idag känner som Annie Lööf-liberalismen. Och ställningstagandet i regeringsfrågan, det kommer utifrån den positionen.
Ja, man bytte väljare först så att säga.
Ja, eller skaffade sig till och med många nya väljare som gillade vad de såg och därför också följde med i den logiska konsekvensen i valet av regeringsalternativ sen. Liberalerna har ju inte gjort det där. Utan där är liksom, det här har blivit ett proxykrig för vilken väg parti, vilken profil partiet ska ha. Men det har istället lett till att man då inte pratar om de frågorna, vilket ju är väldigt svårt att komma runt nu.
Ja, men frågan är ju då om Johan Persson hinner att skaffa den där profilen på bara 5 månader. Det är väl ytterst oklart.
Ja, man får väl utgå från vad han är och vad han kommer in med. För något annat hinner man knappast landa. Och vem är då Johan Persson? Ja, han, ser man till när han är ute och talar och när han liksom får sammanfatta sin gärning, så brinner han ju framförallt för att reformera socialtjänstlagen. Mest bränner det till när han pratar om sociala insatser för barn som växer upp under risiga omständigheter, och sen pratar han gärna i nästa andetag om fängelser och försvarsupprustning också. Så man kan väl kalla det för ett slags inkännande socialliberalism fast med batong och viss krass realism. Och där finns, tror jag, nog ganska goda skäl att tro att Johan Persson har bättre förutsättningar än Nyamko Sabuni och kanske de flesta andra tänkbara kandidaterna för att skapa, om inte fred, så åtminstone ett slags produktivt vapenstillstånd i partiet. Det här är ganska genuint Folkpartiet som han står för.
Ja, det låter ju som att det skulle kunna vara lite enande. Sen tycker jag det ska bli intressant att se vem han väljer som partisekreterare faktiskt. För där får man konstatera då att Juno Blom, som Sabuni valde, hon blev ju mer ett ansikte för Sabonis egen profilfråga, just det här med kampen mot hedersförtryck. Hon var ju tidigare nationell samordnare mot hedersförtryck, och hon saknar ju egentligen förankring i partiet. Hon hade ingen politisk erfarenhet, och i ett splittrat parti där det finns så tydliga falangbildningar så är det ju en jätteviktig position, partisekreteraren. Det ska ju vara en person som verkligen kan piska in alla distrikten och slå näven i bordet.
Kanske särskilt när partiledaren själv kommer lite snett utifrån ändå, som Nyamko Sabuni gjorde, och ingen riksdagsplats.
Nej, verkligen. Så att det var ett ganska förvånande val egentligen. Så att jag tror att Johan Persson, han måste tänka ordentligt på vem han utser här. Det kanske kommer ett besked om det väldigt snart. Jag vågar inte spekulera. Jag tror inte det finns några självklara kandidater där, men de man pratar med säger att det behöver vara någon med ordning och struktur, för det är egenskaper som partiledaren kanske inte riktigt har.
Nej, vi får se hur det går det där. Jag tror som sagt att, och det finns ju en aspekt till här tyvärr då för Liberalernas del, att även om Johan Perssons då batongpräglad inkännande socialliberalism har förmåga att få även de då regeringsfrågemässiga motståndarna i partiet att känna sig bekväma. Att han, ja, helt enkelt, de tror på honom som en ideologisk folkpartist, vilket är nog så viktigt i det här partiet. Då återstår ju detaljen att övertyga minst 4% av väljarna att den ideologiska folkpartismen är värd att ha i riksdagen, och dit är det ju en bit kvar. Det är å andra sidan allt att vinna för Johan Persson, får man säga.
Ja, verkligen.
Om han klarar det, det märker vi vad det lider. 5 månader som sagt, den som överlever valet får se. Politikrummet, vi är tillbaka om 8 dagar. Vi sänder för ovanlighets skull på onsdag i nästa vecka, inte tisdag som vi brukar. Och detta med anledning av påsk och vår budget. Väl mött då i alla fall. Tack för idag, Helena Hisén.
Tack själv.
Tack och hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.